Eva, jag undrar om du skulle bara vilja beskriva din bok lite grann.
Ja, den handlar om Li som är 16 år gammal. Hon är ganska arg och ganska cynisk. Har inte så många vänner i sin egen ålder utan har en vän faktiskt som heter Olivia som är 9 år gammal. Och senare träffar hon en äldre man som heter Sigvard och han är 68. Och de blir väldigt nära vänner. Och när hon träffar Sigvard så blir hon lite mjukare kring folk i hennes egen ålder. Och hon öppnar upp sig lite för att träffa människor i sin egen ålder. Och då träffar hon Kalle och Rebecca och hon träffar Max. Och Max blir hon stort förälskad i. Och faller pladask för honom trots att hon inte vill. Och när hon nu har de här nya vännerna så känns det liksom inte lika självklart det här med att bara börja om på gymnasiet som hon har strävat efter hela sitt liv, att få flytta långt från hemma och börja om. Och det sätts lite på prov det här, och det handlar väldigt mycket om känslor och vad det kan göra med en och vad det kan få en att göra liksom.
Välkommen hit, vill Tack. Jag säga då, Tack. Till alla er som lyssnar, Ungpodden, och välkommen hit till Ebba Hyltmark,
Tack.
Som debuterade med sin bok när hon var 16 år gammal.
Ja.
Jättekul att du är här. Vi har även en annan gäst och det är My Sörensson som är bibliotekarie på biblioteket och bokinista, bokälskare.
Det stämmer.
Idag ska vi ju prata lite grann om din bok, Ebba.
Ja.
Alla suger och det är ingens fel.
Ja.
Underbar titel.
Ja, men faktiskt. Jag tänkte också på det nu när vi börjar prata om titlar. Mm. Att det hade varit lite kul att höra bakgrunden även till den sen. Det var tillfälle.
Ja. Jag kan berätta lite om det. Den hette inte så från början. Jag döpte boken när jag var 13 år gammal. Så den var ju ganska så här. Ja, den hette typ så här. Jag och mannen på kullarna. Och de bara, Ebba, det är ingen bra titel. Jag bara, nej jag vet, okej, jag skrev den när jag var 13. Och sen så läste de igenom boken och så finns det ett citat i boken där Li snackar om tonåringar i allmänhet, för hon träffar då Kalle som är liksom snäll mot henne, men hon tycker att han inte är snäll på riktigt och att det är inte hans fel, det är bara så det är. Och då liksom kommer hon till slut till det här till den slutsatsen att alla suger, det är ingens fel, det bara är så. Det är liksom, alla tonåringar är falska och konstiga och det går inte att göra någonting åt det. Så det är ganska, hon är väldigt cynisk. Mm. Och det fångar ju ganska mycket hur hon är genom hela boken, just den titeln. Så jag är väldigt nöjd att de hittar den. Jag tycker väldigt mycket om den.
Mm.
Så, folk blir lite rädda och speciellt äldre människor. De bara, nej men gud, vilken titel. Men ja, de flesta gillar
Jag kan definitivt köpa det resonemanget som Li har.
Ja, och det känns ju som att du presenterar ju Li, alltså väldigt tidigt i boken så får man ju känslan för hennes personlighet.
Ja.
Och att hon är ganska så här... Men hon känns ju lite relaxed, måste jag säga.
Ja.
Jag kan inte riktigt själv relatera till att jag var så avslappnad. Men det känns som en så här förebild, tycker jag. I det, sätt, det förhållningssättet hon har till andra. Att det känns som att nej, men hon tar ingen skit. Punkt.
Ja, hon är ju väldigt mycket så. Hon är... Jag tycker väldigt mycket om Li. Jag tycker hon är väldigt rolig och liksom... rak i sitt sätt, så här väldigt, ja, så här är det liksom, det finns inte så mycket hon liksom bara tar, utan hon säger och tycker precis vad hon tänker. Det är liksom, det är så det är. Och jag känner, om Li hade träffat mig så hade hon nog inte tyckt om mig. Jag tror hon hade varit ganska jag vet inte, sur mot mig, för att jag är en ganska så här sån glad tonåring typ, och hon hade bara, oh my god, kan du sluta? Men ja, hon är ju väldigt arg på omvärlden och alla andra tonåringar och tycker att det verkligen är bullshit allt det de håller på med, alla sociala spel och det kom egentligen, alltså det kom ju inifrån mig när jag gick i typ sjuan. Så hade jag typ en skitdålig dag och då så liksom så här, var jag jättesur för det hade hänt någonting i skolan och jag bara, men det är sånt bullshit, alltså alla bara håller på, vad håller ni på med? Så då gick jag hem och så började jag skriva om då en annan ung och arg tjej som då fick namnet Li, kort, rakt, precis som hon är liksom. Och sen så utvecklades det till någonting annat, så det var ju inte jag utan det blev ju en helt annan karaktär och det var... Jag vet inte, det var som jag gjorde typ en satir på mig själv liksom, att så här de känslorna jag hade över liksom att det fick en egen person som blev liksom ganska älskvärd till slut trots att hon är så arg. Mm. Och det gjorde det mycket enklare för mig att typ så här att bara kunna skriva av mig arga känslor och göra dem ännu större och liksom bara göra dem jättedramatiska och liksom bara så här få ut det i Li. Och det var en väldigt befriande del av mitt högstadieliv. Liksom. Mm.
Mm. Det låter helt fantastiskt.
Sen blir det också så att Lis lite hårda fasad på något sätt krackelerar lite. Eller hon upplever ju plötsligt lite själv att hon blir att ta del av alla de här känslorna så som hon kanske har sett på avstånd tidigare. Ja. När den här nya killen kommer in i hennes liv. Kan du berätta något om det?
Ja. Ja men Li är ju väldigt så här principfast och väldigt så här hård och liksom bara nej jag ska inte vara så där. Men sen så kommer ju då Max som hon blir vansinnigt förälskad i. Och då går det inte längre för henne att bara typ så här nej alla suger för liksom så här hon vet att alla suger, men samtidigt kan hon inte göra någonting åt det när Max kommer. För hon bara, alltså hon bara faller pladask liksom. Hon vill inte, hon är inte ett fan av att vara kär. Det är liksom, hon beskriver det ganska bara, nej det här suger, verkligen så. Men sen när hon liksom så här caves in eller vad man ska säga och blir tillsammans med honom, så blir hon ju omåttligt lycklig liksom. Hon blir jätteglad att vara med Max och hon inser kanske såhär, nej men man kanske inte behöver vara så himla hård mot alla omvärlden. Och det är då hon liksom mjuknar upp lite. Också tillsammans med Sigvard som blir hennes bästa vän. Liksom, och han har en väldigt fri inställning till mig. Och liksom så här, han är inte alls dömande. Liksom så här, men alla, han är lite så här, alla har sin egen story-typen. Och liksom hon blir lite inspirerad av det. Av hans så här visdom och bara okej. Jag kan ge folk en chans typ. Men senare i boken ångrar hon ju lite det. Hon säger att hon kommer på sig själv för sent. Att hon har blivit indragen i det här. Och liksom, hon snackar hela tiden om korthusrelationer. Och så säger hon där. Ja, utan att veta det så har jag också blivit indragen i det här med korthusrelationer. Och redan nu har de rasat typ. Och det är väldigt svårt för henne att ta in att hon alltid har varit stark från utsidan, men nu när hon har börjat lita på folk så har hon insett att de också kan såra när man litar på honom, och det tar ju väldigt hårt på henne. Så ja.
Men ja, just det här med tilliten, den är ju jätteviktig. Och hur jag tänker det här med Sigvard, hans personlighet och så, finns det någon förebild i ditt liv som har fått alltså varit liksom en inspirationskälla till just Sigvard? För det känns som en väldigt, väldigt skön person, alltså en äldre människa som samtidigt är på något sätt väldigt så här ung, alltså i tanken, nyfiken, öppen.
När jag började skriva om Sigvard, han är min morfar är en väldigt stor inspiration till honom, fast de är ganska olika. Min morfar är väldigt sån ordning och reda, pengar på fredag person liksom. Och han är inte direkt så där lättsam som Sigvard är, utan är liksom ja, nu går jag här och ska bygga någonting liksom så. Men samtidigt har han det där, jag kommer ihåg att jag kom på Sigvard, alltså liksom karaktären började liksom spinna i mitt huvud när jag och min morfar var med min mormor. Vi var och handlade någonstans i Kalmar. Och morfar köpte mjukglass. Och min morfar som är en så här väldigt alltså hård kille. Så han bara, åh ja. Han blev så barnsligt förtjust i den här mjukglassen. Alltså han verkligen, alltså han var eld och låg över en glass med liksom hasselnötsdrussel. Alltså han var bara, åh det här är det bästa som finns hemma. Och
det är faktiskt min favorit också.
Ja.
Mjukglass med hasselnötsdrussel.
Ja, ja. Mm. Och liksom,
jag förstår honom.
Ja, det var där det kom liksom att, ja men den mjuka sidan av morfar, den väldigt, ja men nästan barnsliga, som ändå är en gammal man. Jag blev väldigt förälskad i den tanken liksom, alltså fascinerad över det. Och så gjorde jag en karaktär liksom utifrån den stunden. Så min morfar är inte så lik Sigvard i typ allting annat. Jo, utseendemässigt, men inte liksom annars. Men just det där lite barnsliga som Sigvard också har. Alltså han är också jätteförtjust i mjukglass liksom. Det är min morfar som satte det i rullning.
Vad häftigt. Jag bara tänker så här, är du en generellt så här en iakttagare? För att det känns som att du har gått loss och verkligen njutit och haft kul när du har liksom så här mejslat fram de här personligheterna. Mm. Är det från att du iakttar människor eller vad hämtar du de liksom bilderna och så?
Ja, jag är definitivt en iakttagare. Jag är en väldigt så här sprallig person. Alltså jag är väldigt mycket hela tiden liksom så här explosiv nästan. Och mina vänner typ skämtar alltid om att jag typ aldrig lyssnar, för de måste alltid upprepa saker de har sagt mig så här 5 gånger för att jag alltid försvinner i andra tankar. Men samtidigt är jag den personen som liksom stirrar på främlingar på bussen, så de måste säga till bara, du kan inte stirra så på folk. För att jag älskar att titta på folk. Alltså det är typ det bästa jag vet, och liksom se de här små sakerna som skapar de perfekta karaktärerna. Så det är väldigt sällan att jag bara tar en person och bara, nu ska jag skriva en bok om dig. Utan det är snarare små karaktäristiska drag hos olika personer som sen liksom de små grejerna formar liksom en person. Så att det växer från något väldigt litet, och sen så bygger jag ut det, bygger ut de små grejerna och gör dem till hela personer. Så absolut, jag tar jättemycket inspiration från utvärlden. Men jag skulle aldrig liksom bara typ klippa klistra en person in i en bok liksom. Det är...
Nej. Nej. Nej, men det känns verkligen, det känns väldigt äkta.
Ja, tack.
Men är det så, för att jag tänker dels på Sigvard. Mm. Han har ju sin historia verkligen, sin bakgrund med ganska tuffa, sin lite dåliga relation med sin dotter. Och det finns liksom en bakgrund där. Och sen så har vi ju en annan intressant kompis till Li som är betydligt yngre än vad hon är. Olivia heter hon, va?
Ja.
Hon är 9 eller? Ja, precis. Var det så att de här karaktärerna, på tal om det här med iaktta, var det karaktärer som du visste när du började skriva boken, att de, hade du liksom gjort upp det på förhand, hela persongalleriet, eller var det som att de kom till liv under processens gång, eller hur såg det ut?
Gud, vilken bra fråga. Jag är en väldigt mycket karaktärsperson. Alltså jag börjar alltid innan jag skriver med en karaktär.
Mm.
Och liksom såhär, åh det här är den karaktären. Och liksom det här är den personens story. Och jag har liksom anteckningar där jag skriver upp jättemycket fakta om karaktären innan jag börjar skriva. Så jag skriver till exempel fullständigt namn, alltså med mellannamn och alltihopa.
Mm.
Ålder och födelsedag. Om de har något alias, alltså smeknamn typ. Deras familjemedlemmar, kort hur de ser ut, personlighetsdrag, bara lite snabbt. Vanor, största dröm, största rädsla, viktig person i deras liv och en övrigt spalt.
Wow,
ja.
Vilket.
Har det bara kommit till dig? Eller har du läst böcker om skrivande och så?
Nej, det har bara kommit till mig. Ja, det låter... Gud vad pretentiöst stället.
Nej, men det är lite det man känner när man läser boken också. Att du känns ju som att du har väldigt lätt för att skriva. Att det kommer lätt till dig.
Ja, ja det har alltid varit min så här väg ut. Liksom, att kunna liksom göra mina känslor till ord. Och det är väldigt skönt med mig, för som jag sa, jag är väldigt explosiv och så här, på många ställen samtidigt. Och för mig har det alltid varit skönt att skrivandet har kunnat vara en plats där jag kan sortera allt.
Mm.
Liksom alla känslor och alla intryck och allting. Att jag bara kan få ha lite ordning på det och typ så här göra det lite lätt för mig. Och det är det orden har varit för mig. Så liksom karaktärer, jag måste få skriva ner det. Jag måste få göra de här jättedetaljerade planerna. Och sen skriver jag också hela tidslinjer kring boken innan jag skriver den. Så jag vet vad som ska hända.
Mm.
För jag behöver den liksom ordningen. för att det ska funka. Ja, och sen det med karaktärerna. Det, delar av dem växer fram. Medan jag skriver. En av huvudpersonerna i min andra bok. Började liksom såhär. Ah, så här ska hon vara. Och sen liksom. När jag skrev så märkte jag. Ah, men det är någonting mer i henne. Det är någonting här som liksom inte. Som lurar liksom här under. Och så fick jag liksom göra en liten. Inre sökning. Bara, ah, vad är det med henne? vad är det som är hennes deal liksom? Och sen kom jag fram till det. Och det var ju först efter ett tag jag hade liksom skrivit. Som jag märkte att det var någonting med henne. Så de blir ju levande i texten också. För att de utvecklas ju hela tiden. Och blir någonting annat än vad jag först tänkte. Men mycket är liksom innan jag börjar själva historien. För att jag vill att karaktärerna ska vara verklighetstrogna. Och jag vill att de ska vara som riktiga människor liksom. För det finns ingenting jag stör mig mer på än när jag läser en bok. Och en karaktär gör någonting som man bara, nej men det stämmer inte med hur du är som person. Liksom. Du skulle inte göra så som den karaktären du är. Så det är väldigt viktigt för mig, karaktärerna.
Känner du att ditt eget liv flyter ihop mycket? För nu till exempel skriver du på en ny bok. Flyter ditt så här gymnasieliv i Lund med de människor du träffar där och saker du gör, flyter det ihop med det du sen skriver i boken?
Gud ja. Eller, alltså det är inte som en dagbok liksom, men det är, ja men till exempel i skolan så lär vi oss om olika grejer. Och så använde jag kanske bara, så hörde jag typ på sociologin, så hörde jag ett begrepp som jag tyckte var så intressant. Och jag bara visste, nej men gud, en av mina karaktärer skulle älska det här. Alltså hon skulle verkligen vara eld och lågor över det här begreppet. Och då liksom har jag tagit in det i min bok så att hon liksom snackar om det. Och också om jag gör saker som jag bara, nej men gud, det här känns som en så Li och Sigvard grej. Så, alltså typ så. Och så gör jag det. I, liksom. Jag är väldigt mycket för att uppleva grejer i verkliga livet för att sen kunna skriva om det. Och det hjälper mig väldigt mycket för jag känner att vissa saker måste man göra för att kunna skriva om det. Så typ i min tredje bok som jag nu skriver på så hoppar de från ett hopptorn i februari. Och det är ganska så här, men klarar man verkligen det? Liksom. Det är, så jag gjorde det. Så jag hoppade från ett en brygga som var liksom 3 meter från ytan. För de hoppar från 3 liksom.
I februari.
Ja.
Oh, wow.
Men det gick bra. Så då fick det vara kvar i boken. Ja. Liksom, så,
och lite fått, research där.
Ja men precis. Det är liksom research som gäller ibland.
Oh, spännande.
Ja.
När du tänker nu. Nu är du ju på väg. Eller du har gett ut bok nummer 2. Du skriver upp bok nummer 3. Men om vi håller oss kvar bara lite vid den första boken som vi pratar om nu. Vad är det du känner att du vill att man liksom lite tar med från den boken? Finns det någon underliggande liksom tanke eller
sensmoral?
Ja, precis. Eller någon bara känsla eller sådär som du har haft som lite inspiration när du har.
Ja, det får jag väl ändå säga. Alltså, jag började skriva den för att jag var ung och arg. Och jag är en sån person som ofta inte blir tagen på allvar för att jag är ung. Och jag ser också väldigt mycket yngre ut än vad jag är. Och det har inte heller hjälpt mig speciellt mycket. Och det har gjort mig väldigt, väldigt arg eftersom jag är en ganska driven person. Och när jag vill göra någonting och folk säger nej men du är för liten, så blir jag jättearg. Och Li är också en sån person, för hennes föräldrar till exempel säger ju, när hon vill gå gymnasiet i Stockholm, så säger ju hennes föräldrar till henne bara, men du vet inte vad du vill, du är för ung, det är bara en fas. Och det har jag fått höra väldigt många gånger liksom, faskortet och liksom så här, du vet inte vad du vill och du är typ inte en riktig person än, för du utvecklas fortfarande. Och jag fattar att man utvecklas och att man ändras som person. Och sure, jag har säkert gått igenom typ 5000 faser, men jag är fortfarande en riktig person. Och det jag vill gör det inte mindre verkligt bara för att jag bara vill det just nu.
Nej.
Och om det känns för evigt för mig, även om det bara är en sekund, så ska jag få göra det liksom. Och det var ju ganska så här ironiskt när jag sen gav ut, eller så här, skickade in den här boken till massa förlag som handlade om en tjej som inte blir tagen på allvar för att hon är för ung. Att väldigt många förlag tackade nej till mig just för att jag var 15 när jag skickade in det. Så de sa bara, ah, du är väldigt begåvad, du är extremt duktig på att skriva, men du är bara 15. Vänta ett par år och sen skicka till oss igen typ. Och jag bara, men nej, jag vill göra det nu. Vad är problemet? Sen så hittade jag Bromberg som förstod det.
Vad var grejen med det, tror du? Varför säger man nej till någon bara för att de är 15?
Jag tror det handlar mycket om att antagligen såg de på mig som ett barn. Och att jag skulle vara väldigt så här barnslig i processen. För det är en ganska så här lång process. Mm. Och ganska jobbig process många gånger. Och att skriva en bok är en sak, men att sen redigera den och få kritik och sånt. Mm. Jag tror att de tänkte att jag inte var redo för det. Och att jag skulle börja gymnasiet och att det tar väldigt mycket tid. Och att de kanske inte var beredda att göra sådana uppdrag. För ibland så måste jag säga till mina, alltså till min förläggare, nej men jag kommer inte hinna den här deadlinen för jag har jättemycket i skolan.
Mm.
Och det kanske är många som känner att nej, du får göra det här när du är vuxen och liksom har fått ditt liv samman. Och sen, alltså, jag vet nog kanske också tänker att när man är ung är man väldigt känslomässigt instabil. Så typ såhär, ja men tänk om hon får någon pojkvän eller flickvän någon gång. Och sen så gör de slut och så kommer hon vara heartbroken i typ ett halvår och inte kunna göra någonting. Alltså jag vet inte, men ja.
Jag tänker det här som du beskriver, det här med att man tar någon som ett barn och att man pratar om faser och så.
Ja.
Att jag tänker att, jag är också själv förälder och har ett barn i din ålder. Jag tänker att det har mycket med personlighet att göra. Jag tror att föräldrar hade vunnit väldigt mycket på att se sina barns personligheter istället för att bara se dem som ett barn.
Mm.
Och att vissa faktiskt är mogna och kanske inte går igenom 15 faser utan faktiskt kanske menar det de säger och har den mogenheten. Mm. Och att det är väldigt, väldigt olika från så. Så det hade jag, för jag pratar mycket med ungdomar, alltså just det som du beskriver, det kan man ju verkligen höra. Och att det inte finns förståelse för vuxenvärlden. Men något jag tänkte på är hur du beskriver mamman i boken.
Mm.
Att hon, och det känns lite så, jag har läst väldigt många ungdomsböcker. Och det känns som att mammor ibland kan få lite, vad ska jag säga, lite så dålig. De får en lite trist roll ibland. Mm. För att just att de är, pappor kan ibland få sig lite skönare så här. Men de är lite mer laid back och de är inte så här. Mm. Är det så generellt om du tittar på dina kompisars mammor och så här och liksom dina egna mammor och mammor generellt att de är lite mer så ordning och reda och nu är du bara in en fas här och så.
Alltså just föräldrarna i boken är väldigt, väldigt, väldigt skilda från mina egna föräldrar. Min mamma är min absolut största förebild och hon skulle aldrig i livet säga att det är bara en fas, utan hon, när jag vill någonting, hon är en av dem som alltid har tagit mig på allvar liksom. Och när jag har sagt någonting så har hon liksom alltid respekterat det och hon har låtit mig göra vad jag vill, typ så här, jag ville färga håret rosa, hon bara ja, kör på, du får köpa färgen själv men gör det om du vill. Och liksom när jag sa att jag hade en tjej i åttan så var det inte så här, men är du säker? Utan det var bara, gud vad kul, får jag träffa henne? Typ. Och hon har alltid varit väldigt förstående och inte alls farsmamman som Lis mamma ändå är. Så här, nej men gud, du vet ingenting, vännen. Och min pappa är väldigt, han är lite så här laid back, men han är också väldigt uppmuntrande med det jag vill. Men föräldrarna, alltså föräldrar in general tror jag är lite sådär, ja men det är nog lätt att vara fast i det här ändå en könsnormsgrejen, att det är liksom att mamman ska vara ordning och reda och liksom så här och pappan ska vara lite laid back. Liksom, jag älskar mina föräldrar och de är väldigt nytänkande båda två och liksom så här, men ändå så är det ju oftast mamma som lagar mat typ och pappa som bara, jag vet inte, kommer hem efter jobbet och är trött typ. Men min pappa gör dem väldigt mycket, men det är ändå en typ så här, om man jämför med mamma är det inte lika mycket. Och de har ändå ett väldigt equal förhållande.
Mm. Men du märker ändå att det finns en som lite mer så här steppar upp gamet.
Ja, men jag tyckte det var superintressant för att nu när jag tänker på det som du sa Susanne så tänker jag på att ja, men så är det verkligen fortfarande. Antingen så, Alltså om man hårdrar det. Antingen så skildras liksom mammorna eller kvinnorna som väldigt så här ordningsamma och de som håller ihop allting och är väldigt fyrkantiga. Eller så är de totalt jävla crazy.
Eller så knarkar de typ.
Precis.
Eller
är psykisk. Och är helt, ja men ja. Precis. Mm. Så den, och det är ju en väldigt gammal stereotyp av kvinnor. Mm. Jag kan inte fatta egentligen att den fortfarande liksom existerar.
Vi kan inte relatera.
Nej, definitivt inte.
Vi är mycket bättre.
Ja, gud ja.
Ja, vi vill ha lite andra.
Men jag håller med, jag störde mig faktiskt också lite på hennes föräldrar vid några tillfällen. Jag vet att det var någon, om det var när hon och Max hade haft sex eller vad det var. Då var jag verkligen bara såhär, nej! Ja. Men så kan du inte göra. Jag tänkte, det här är något som jag ska etsa fast i mitt minne. Och bara såhär, så här kan man, ska man absolut inte hantera det. Liksom.
Alltså väldigt mycket, jag har gjort det väldigt mycket medvetet. Alltså föräldrarna har jag gjort väldigt... jobbiga men ändå verklighetstrogna, för det finns föräldrar som ändå funkar så och liksom så här, även om det inte är mina föräldrar så är det, alltså det är så för alltså väldigt många av mina kompisar har det så hemma och jag tänker att en tjej som Li som är så himla arg på allting, att sådana föräldrar är ganska fel för henne som liksom bara, nej men det är bara en fas, för hon bara, men fuck you, det är inte en fas, det är liksom, kan ni sluta. Och jag stod mig själv väldigt många gånger på föräldrarna, samtidigt som jag förstår att de är väldigt oroliga för sin dotter.
Absolut.
Speciellt om dottern är Li, som då, alltså Max är ju inte direkt ett sånt här, man bara, oh, wow, vilket kap liksom. Som förälder kanske man är lite orolig när ens barn börjar hänga med en kille som ständigt luktar cigarettrök och liksom kör moped överallt och liksom. Jag fattar det, men att det är fel sätt att hantera det på, för att det typ backfires ju, för att hon känner att hon inte riktigt kan lita på dem. För att de inte förstår henne. Och jag tror det är väldigt viktigt att man måste bygga upp tillit i alla relationer. Mm. För annars så liksom kommer det bara bli värre. Alltså om man inte kan lita på sina föräldrar eller vänner eller syskon. Alltså då bara går man in i sig själv när det blir jobbigt. Vilket Li gör fram till hon till slut ändå typ så här sträcker ut handen mot Kalle och liksom har den här brasan. Men att hon ändå typ tar det själv och liksom bara stänger alla ute, och det är väldigt vanligt i vår ålder att bara tänka, nej världen suger, ingen förstår mig, jag är liksom ensam här, och liksom bara går in i det själv, och det blir mycket mycket värre om man gör så.
Kan du ge något tips till unga, hur kan man göra för att få ens föräldrar bli lite mer så på det sättet som du tycker att de ska vara?
Ja, men att berätta saker för dem, kanske inte saker som man behöver berätta, men berätta det ändå, bara för berättandets skull, alltså så att de känner, oh, jag är en del av ditt liv. Och om de gör någonting som man tycker är fel, att inte bli aggressiv och arg, och det är väldigt svårt att inte bli det, jag blir det själv, men att försöka förklara för dem att det inte är så här man bygger upp tillit, och att det inte spelar någon roll att de själva, för att det kommer ändå typ hända, och liksom att man blir ledsen när ens föräldrar misstror en, alltså när ens föräldrar inte tror på en.
Precis.
Så blir man väldigt väldigt ledsen i liksom allt, och det gäller allt, alltså allt från liksom sexuella läggningar till liksom skolarbete, eller liksom om man har gjort någonting dumt, att även om man har gjort någonting dumt, att man ska kunna berätta det för sina föräldrar och veta att de inte kommer döma en så hårt. Alltså de kanske blir arga för att man har gjort någonting dumt, men att de ändå älskar en. Det är liksom det viktiga.
Super.
Bra tips.
Verkligen.
Verkligen. Ja, men du, nu är bok nummer 2 snart i bokhandeln eller på ditt bibliotek.
Ja.
Kan du berätta någonting om den?
Ja, det handlar om en tjej som heter Siri. Och Siri är en ganska normal tjej som har en bästa kompis som heter Tara. Och de två typ så här hänger hela tiden och typ så här har sleepovers och testar varandras kläder. Och liksom så här, ja men en ganska vanlig svensson-tjej liksom. Sen så börjar det en ny tjej i hennes klass som heter Vega. Och Vega är inte lagom på något sätt. Hon har äldre hår som står åt alla håll. Och isögon som är så här blåa så de nästan är vita liksom. Och hon lyssnar på David Bowie och har hes röst. Och spelar på gitarr och liksom. Och Siri beskriver henne som pistolskott. För att hon är så genomträngande och borrar igenom allt. Och det är liksom vad Vega är. Och de blir förälskade i varandra. Och det är väldigt udda för Siri. Hon bara, men gud, det här är inte jag. Det här är inte lagom. Men hon kan samtidigt inte sluta. För hon är väldigt, väldigt kär i Vega. Och så får man följa deras kärlekshistoria. Och hur den utvecklas. Och de som personer. Ja, och samtidigt får man följa då vad som händer med Tara, hennes bästa vän. För att Siri berättar inte det här för Tara. Och det påverkar deras vänskap lite också. Ja, lite så.
Det är spännande.
Ja. Verkligen, den ska vi läsa.
Absolut. Absolut.
Ja, jag tänkte, tar du med dig någonting till den nya boken från den gamla boken? Någonting som har du gjort några lärdomar i processen?
Gud ja, alltså jag har utvecklats enormt i mitt skrivande efter att få jobba med förläggare och liksom redaktör. Det är liksom verkligen något helt nytt att liksom få actual respons som inte är typ så kompiskritik typ. Alltså nej, det är liksom
utan
det är,
ja, respons, precis.
Ja. Och det är väldigt, ja men jag har lärt mig väldigt mycket hur man bäst får fram karaktärer och liksom form av dialoger och liksom, ja men jag, speciellt karaktärernas djup liksom, att det är viktigt att de ska vara liksom lite komplexa och flersidiga. Och nu när jag skriver så försöker jag ofta hitta, det här är lite fuckat, men jag försöker hitta karaktärer som jag inte gillar. Alltså om jag skulle träffa dem som personer så skulle jag antagligen typ hata dem. Men att jag ändå när jag skriver om dem lär mig att älska dem. Och huvudpersonerna i tredje boken är väldigt, de är svåra att gilla liksom. Men jag älskar dem med hela mitt hjärta. Och det är liksom, för att det är viktigt att liksom få till det där, att få till ett djup i karaktären. Och det har jag lärt mig definitivt. Alltså det är
något, det är också så att man blir, alltså om man inte riktigt själv kan känna igen sig personen först, så blir det också som en stor utmaning i att mejsla fram den. För att det känns, alltså det blir en dynamik där på något sätt. I att man egentligen inte gillar, men vad är det? Och det finns någonting att gilla hos alla. Och så växer det fram. Mm.
Precis. Alltså jag försöker alltid utgå från någonting. Alltså jag har alltid någonting gemensamt med alla mina karaktärer. Med Lee så är det här lite arga, för jag kan bli väldigt så. Och med Siri så är det här lite rädslan. Att inte riktigt våga, att inte, jag menar att inte våga helt enkelt. Och med mina, nu de här karaktärerna, Billy och Billy heter de, så är den ena väldigt rastlös och den andra är ganska nonchalant. Båda egenskaper jag har, inte är direkt stolt över om jag har dem. Och sen har jag liksom utvecklat karaktärerna ut efter det. Och det är väldigt svårt att skapa liksom så här, jag menar att börja med någonting man inte gillar sig själv. Och liksom så här, ska man skriva utifrån det? Och sen skapa en ny person i det här. Och liksom få grepp om det. Och liksom, det tog väldigt lång tid för mig att få grepp om Billy och Billy. Alltså det är speciellt tjej Billy. Hon var väldigt, väldigt svår för mig att skriva om. Men hon har blivit så sjukt underbar. Jag är väldigt stolt över henne liksom. Som karaktär. Och hon är nog en av mina absoluta favoritkaraktärer nu. Bland de jag har. Och jag tror det är väldigt viktigt att utmana sig själv. Att försöka hitta sånt man inte gillar. Och liksom skapa något bra av det.
Härligt. Ja. Kommer vi att befinna oss i Landskrona den här gången? Eller var befinner vi oss när vi läser?
Det är samma stad. Det är inte Landskrona. Det är någon, man vet inte vad det är för stad.
Nej.
Men de går alla, både i ettan, tvåan och trean, så går de på samma skola.
Mm.
Det är ju en fristående trilogi. Trean är ganska beroende på att man har läst de två andra. Men den här kan man ju läsa först och sen ett, alltså det spelar inte någon stor roll. Men det är liksom när Max kommer till skolan i första boken, det är också då Vega kommer till skolan. Det är en sån
då börjar de två samtidigt egentligen. Så
precis.
Det är liksom parallella historier.
Precis, egentligen. Det är parallella historier.
Men du är, har jag hittat på att det står att Li går på Gullstrandsskolan?
Nej, det är Max som säger det.
Ah,
det är okay. En sån liten hint. Max säger.
Jag sa till Susanne innan, jo men det är nog i Landskrona.
Ja, det är lite
står nog hos Landskrona.
Eftersom ni, du är ju
jag är också från Landskrona.
Ja.
Så jag tyckte det var lite intressant.
Ja, ja men precis, för det är typ så här, Gustavskolan finns ju inte längre.
Nej,
den är nedlagd. Mm. Och när jag skrev det så jag bara, det är ändå en liten så här, en hint om att det kan så här, för att det är typ så här, vissa delar av Landskrona är det, men det är inte hela Landskrona. Nej. Det är en egen stad som jag byggt upp i mitt huvud. Det är faktiskt ett helt område, för sen är det en grannstad och typ en ministad där och typ så här, hur tågen och bussarna går. Alltså, som sagt, väldigt planerat.
Ja. Jag försökte så här bara hitta de där kullarna. Nej, det är väldigt platt Landskrona.
Ja, det är sant faktiskt.
Det är inga kullar alltså. Nej. Och de är inte, där finns inga kullar vid vattnet.
Fast helt, jo, jag tänkte på du vet, nere vid Citadellet. Mm. Tänkte jag på. De kullarna.
Det är faktiskt, de är baserade på riktiga kullar i Landskrona. Nybergs kullar. Som är precis där jag bor. Alltså de ligger, man kan se havet därifrån.
Ja, okay. Är det borta på andra sidan?
Nej, det är liksom det är vid Västfärd, man kan se vad heter den Hilleshög grejen. Ja, det är typ, och sen,
ja, men då är det på andra sidan, alltså det är inte på liksom Borstahus, den sidan, utan det är på andra, det här lite mer där varvet låg, lite ruffiga, och sen så ut mot vad heter den?
Där är alltså mot Glumslöv till eller?
Typ mot Glumslöv, fast det är inte yta, alltså det är i Landskrona. Det är liksom man ser Citadellet och man ser
havet.
Nej, då
är det ju det hållet. Förlåt. Mm. Ja, men då är det på det hållet, ja.
Ja. Mm. Och det är, ja, fast sen så är ju kullarna i de böckerna är mycket större. Och man ser, staden är antagligen större eftersom hon nämner neonskyltar och liksom lite så. Så, det är liksom, det är en lite upscale version av Landskrona.
Ja.
Men, ja.
Vad nice. Alltså det här ska bli så roligt att läsa den här boken. Jag kan nästan känna solen. Ja, alltså jätteroligt att ha det här.
Tack.
Vi kommer säkert bjuda in dig igen till podden.
Absolut, det ska bli superspännande att läsa tvåa nu. Rolig liten info där tyckte jag, att de började samtidigt, Vega och Max, att det sker lite parallellt.
Ja, ja. Alltså det är många paralleller. Den festen hos Max är ju också där, så säger till exempel Lee så här, det är en krossad vas på golvet när hon vaknar. Och i andra boken så får man veta att det är Siri som krossar den vasen, för hon är där på kvällen och är hur full som helst liksom, och är liksom bara
Jag har fått lite inside information, men vi rekommenderar alla att läsa den här boken, både ettan och nu tvåan, och sen när trean kommer, som ju redan är på gång.
Ja.
Superkul. Ja, tack så jättemycket för det här och ha det så himla bra. Både ni och alla ni som lyssnar.
Ja, tack. Hej då.
Hej. Hej. Det var väldigt kul att bara få dina tre bästa boktips till våra ungdomar som lyssnar på podden.
Ja, okej. Okay. Jag kan ge tre lite olika boktips beroende på vad man gillar. Min absoluta så här, bokserie som jag har läst om typ 5 gånger, mycket i högstadiet men även nu, är The Mortal Instruments med Cassandra Clare, som är en fantasybok om typ bibliska varelser som är liksom så här hälften änglar, hälften människor, och typ så här deras värld. Lite så här Harry Potter liknande ish, fast inte med häxor utan då de här och demoner och sånt. Den tycker jag väldigt mycket om och rekommenderar starkt till folk som gillar fantasy, men också liksom komplicerad kärlek och relationer och ganska mycket ös i historien. En annan bok som är en av mina absoluta favoriter är Som eld med Sara Lövestam, som jag varmt rekommenderar till alla som gillar kärlek. Och jag rekommenderar den lite extra till folk som kanske känner att de tänker lite på sin sexuella läggning. Typ det handlar om ett lesbiskt par. Och den är väldigt bra skildrad, verkligen underbart språk. Och min tredje som också är en av, det är nog min favoritbok. Jag kan inte välja mellan den och som eld. Men det är Allt jag inte minns med Johan Hassan Khemiri. Sjukt bra bok. Jättebra skildrad. Mm. Språket är underbart och det handlar om, det har hänt en olycka med en man som heter Samuel. Och i den här boken så får man veta vad som hände genom att det är som intervjuer hela tiden med då Samuels bästa kompis och hans före detta flickvän. Så får man veta storyn liksom i vad de säger, men ibland så motsäger de varandra för de är inte direkt varandras fan. Så får man själv avgöra lite vad som är sanningen. Och en väldigt intressant bok om man tycker om karaktärer som är komplexa och historier där sanningen snarare är subjektiv än objektiv.
Härligt. Tusen tack för det.